Låt mig säga innan jag går in lite mer i det här. I all sund tro på Jesus så är alltid korset i centrum. Är det inte det så är det en väldigt osund tro. Vad är det som händer på korset? Väldigt enkelt så var det så, eller enkelt, men Jesus dog istället för att jag skulle dö, kan man säga. Helt enkelt för att rädda mig. Om du tänker, du som gillar kanske serier och tv-program eller överhuvudtaget, så fascineras ju vi av den här ständiga kampen mellan ont och gott. Och, eller hur? Visst är det så? Många gör ju det. Nästan allt är uppbyggt på det. Och ibland så kan till och med du och jag kanske sitta och gråta framför tvn för vi blir så berörda. Och min längtan och min bön är att vi aldrig någonsin ska sluta så fascineras av det Jesus gjorde på korset. För det är någonting som vi verkligen behöver vara fascinerade av. Allt det där med att man ska klara sig själv fullständigt kollapsade när Jesus gav sitt allt för oss. Allt det där med att man ska bli fri genom egna ansträngningar. Nu måste jag kämpa så att jag verkligen når fram till Gud. Det funkar inte. Ensam så vann Jesus en fullständig seger på korset. Det här tror jag på. Vi tror på en Jesus, jag tror på en Jesus som till och med älskar mig även om jag skulle hata honom. Så stor kärlek har han till oss. Och det är det som är så oerhört unikt också med vår tro. Jag blev väldigt påmind om just korsets kraft för någon vecka sedan. Jag sitter ner och pratar med en person. Och den här personen säger att du, Thomas, du kan väl bara berätta om Jesus enkelt. Och så börjar jag berätta ifrån ganska enkelt om tron på Jesus. Och så kommer vi till de här partierna med Jesu kors. Och den här personen säger till mig så här: det här har jag aldrig hört. Jag bara ryser i hela kroppen. Du, vad är det som händer? Jag tror nog att jag börjar tro på det här. Märkligt att det finns människor i Sverige som aldrig har hört det här eller förstått det, men det finns en kraft i korset. Utan korset så finns det ingen kristen tro. Men det vi ibland kanske tappar när vi glömmer ibland att sätta in det här i sammanhanget, vad faktiskt korset betydde för de första kristna och vad det var för någonting. När Paulus, som Albin läste här om, säger väldigt tydligt: talet om korset, ordet om korset, berättelsen om korset är en dårskap. Så kan ju vi, när vi sitter här och har ganska många år av erfarenhet av kyrkor och sett alla kors på taken och vi ser dem upphängda här, tycker att jaha, men vadå dårskap? Det här vet vi ju. Hur tänkte människor där? När man sa talet om korset, det är där kraften finns. Alltså det här är ju en symbol som har följt kristenheten genom hela historien. Åtminstone efter 200-300 år så har korset varit den tydligaste symbolen. Symboler, varumärken, är ju oerhört viktiga för att dra åt ett speciellt håll, eller hur? En del lägger ner oerhört mycket pengar på just sitt varumärke för att människor ska förstå att det här är någonting viktigt. Apropå det så är vi nog alla lite varumärken. Det var en annan som kom till mig i veckan och sa: du, när jag satt på tunnelbanan här eller i veckan så kom jag att tänka på dig, för att det kom in en kille på 22 år som var helt nersliten och säkerligen hemlös. Jag tänkte, vadå tänkte på mig? Och så jag var tvungen att följa efter honom och jag gav 100 kronor till honom, sa han, för att jag tänkte på dig. Han menar då att jag representerar någonting. Och det är ju bra att, om det nu man ska kalla det varumärke. Och så gick han iväg och så kom han på och så vände han sig liksom efter 30 meter. Du, förresten, dagen efter på morgon så gjorde jag någonting som jag satsade några kronor på ett spel. Jag säger inte att vi ska göra det nu, för jag tror att det behöver vi inte göra. Och jag vann flera tusen. Vet du vad? Visst säger väl Bibeln att den som ger får, så det funkar ju. På grund av varumärket Thomas. Vi har korset. Samtidigt så måste vi förstå att talet om korset var verkligen en dårskap. Det var precis så man uppfattade. Vad är det du pratar om, Paulus? Alltså, vi samlas kring en symbol som är den grymmaste avrättningsredskapet nästan genom historien. Man har ju försökt, alltså, vad är det närmaste vi kan på något sätt relatera till i nutid? Troligtvis elektriska stolen. Och det skulle uppfattas oerhört märkligt och till och med sjukt, tror jag, om vi, ja, låt oss ta upp sången nu att vi älskar den urgamla elektriska stolen. Men det var precis så här man uppfattade det. Alltså, det skulle vi hålla på så söndag efter söndag, så skulle det skapa rubriker i tv, media. De skulle komma här och intervjuas. Vad håller ni på med i den där konstiga kyrkan? Sjunger de elektriska stolar? Det är därför Paulus så tydligt säger, det här är dåraktigt om man inte förstår vad det handlar om. Alltså, vi ska inte dra det här för långt, men tänk om vi skulle alla här inne gå omkring med elektriska stolar här. Satt upp en elektrisk stol på väggen där eller utanför kyrkan och över hela vårt land. Alltså, så uppfattar man det. Men så här kan man ju inte sänga eller liksom dra bilder av. Ja, men så dåraktigt var det. Men i korset så finns allt det vi behöver. Det måste alltid vara det filter som allting annat vad vi tror går igenom. Missar vi det, som sagt, så kommer vi fel. Det är alltid vårt centrum, vår glädje. Jesus säger ett antal ord på korset. Vi kommer inte gå igenom alla. Men kanske det viktigaste av alla ord i hela världshistorien är när Jesus ropar på korset: det är fullbordat. Lägg märke till att Jesus säger inte att det är slut. Det är över. Hoppet är ute. Det är fullbordat. Segern är vunnen. Det första Jesus säger när han hänger på korset: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Utan förlåtelse så är vi totalt förlorade. Lägg märke till att Jesus, det han säger eller det han gör först och främst är att ge förlåtelse. Inte kräva att de ska komma och kräla framför korset och Jesus, förlåt mig. Nu fattar han att det är det vi gör nästan. Utan han ger. Fader, se till att de förstår att jag ger förlåtelse. Jag ger försoning. Om man skulle räkna hur många antal predikningar som det har predikats om korset, så skulle väl inte, det skulle nog inte gå. Men genom historien så har det funnits massvis av olika så kallade försoningsläror om vad som faktiskt hände på korset. Och det mest märkliga som jag tänker på är alla dessa försoningsstrider. Märker du vilket konstigt ord? Alltså, man strider om förlåtelsen och försoningen när det är precis det som korset betyder. För det var ju precis ovänskap, våra synder, striderna som drev Jesus till korset. Samtidigt så kanske det är ganska logiskt att om det finns någon punkt som fienden vill förstöra, så är det ju just att inte vi ska vara försonade och leva i förlåtelse. Paulus säger fortsättningsvis i 1 Korinthierbrevet 2: jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Er tro ska inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vet du vad? Det funkar att komma inför Gud svag, rädd, orolig och med fokus på korset. För där finns det friheten från skuld, från synd. Det finns förlåtelse, det finns befrielse och det finns en seger. Det andra som händer på korset, det Jesus säger, är riktad till en dömd brottsling som förtjänar att hänga på korset och dö. En man som inte hade levt något gott liv eller något fint liv på något sätt. Men han vänder sig till Jesus i ödmjukhet och inser att min sista stund är kommen här. Och jag tror att han var ganska svag, rädd och orolig. Och han säger en ganska enkel sak som egentligen kanske inte ens uppfattas som en bön, utan kanske bara ett rop när han hänger där han gör. Där han säger: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Vet du vad? Fienden ljuger alltid och vill få alla att tro att, men du vet det där med kristen tro, det är så svårt, det är så mycket du måste göra, det är så mycket du måste läsa, det är så mycket du måste ha koll på. Jag vet inte hur mycket han hann med där, den här som hängde på korset. Men han hann med och tänk på mig. Den enkla tanken förvandlade hela hans evighet. Kanske finns du med som funderar på, ja, hur gick det med han eller hon eller min pappa, min mamma, mina barn. Jag är ganska övertygad om att väldigt, väldigt många och många fler än vi kan ana ber en liknande bön i sista sekunderna. Jesus, tänk på. Det kan vara ganska uppmuntrande att veta att Gud hör de bönerna. En av brottslingarna i Lukas 23 står det, som var upphängda, hånade honom och sa: är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Vi läser också från Matteus 27. 38. Tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ena på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet. Och han sa: du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kommer ner från korset. På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärde och de äldsta honom och sa: andra har han frälst och sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt att jag är Guds son. På samma sätt blir han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Men vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lama sabbatani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde det med ättiksvin, fäste det runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa: vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom. Men Jesus ropade ännu en gång med hög röst och gav sen upp andan.
Frälsaren bar ensam sitt kors. Mina skulder han priset betal. Jag är fullkomligt fri. Hans frälsning ger liv. Golgata kors täcker allt. Golgata kors täcker nu allt min sin. älskar din nåd över värld. Jag prisar ditt namn, du har friköpt min själ. Golgata kors täcker all min makt på dig. Död eller liv, skilja oss från något som du vill. Du trofast du bor, vi sviker ditt blod. Golgata kors täcker all. Golgata kors täcker nu allt. Min synd och skam, din nåd övervann. Jag prisar ditt namn, du har friköpt min själ. Golgata kors täcker allt. Få mig vit som snö. Jag står i din frihet. Ett Golgata kors täcker allt. Golgata kors täcker nu allt. Min synd och skam, din nåd övervann. Jag prisar ditt namn, du har friköpt min själ. Golgata kors täcker allt. Golgata kors täcker nu allt. Min synd skam, din nåd övervann. Jag prisar ditt namn, du har friköpt min själ. Golgata kors täcker allt. Jag prisar ditt namn, du har friköpt min själ. Golgata kors täcker allt. Jag prisar ditt namn, du har friköpt min själ. Golgata kors täcker allt.
Johannes 19. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan, för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod en kruka full med ättikvin, och de satte en svamp full med ättikvin runt en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Så grymt var det här sättet som Jesus dog på. Att år 300 så förbjuder kejsare Konstantin korsfästelsen för att det var så grymt sätt att dö. Det är ju inte bara en enorm smärta, vi skulle kunna måla upp det här oerhört tydligt, utan det är ju en otrolig förnedring där man naken offentligt också hängdes upp. Jesaja 53. Så står det: det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig. Han öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Det gamla förbundet, så var prästernas viktigaste uppgift var att sona folkets synder. Och överste prästens största dag på året var den dag då han gick in i helgedomen med försoningsoffrets blod. Och så bär han fram folkets synder och också sina egna. Prästerna var ju inte fullkomliga. Offret var inte heller fullkomligt. Ingen kunde bära fram ett offer som gällde för alla tider och alla människor. Därför fick man hela tiden ha nya offer. Därför så fick hela tiden det komma nya präster som tog över när de andra hade dött. Och trots alla föreskrifter i detalj hur man skulle välja ut det här, så kom det aldrig någon fullkomligt offer. Därför så behövde det komma något nytt. Därför så behövde ett nytt förbund slutas. Därför säger Bibeln i Romarbrevet att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men så står han där. Jesus. Som ett perfekt, oskyldigt offerlamm. Utan synd, utan brister. Den där dagen så var Pontus Pilatus så oerhört bekymrad. För han hade förstått eller börjat ana. Men Jesus, vad har han gjort egentligen? Han är ju oskyldig. Och han ville nog av hela sitt hjärta, vi förstår det av bibeltexterna, jag vill helst frige honom. Och så står han inför det här svåra beslutet. Hur ska jag göra? Och man kan bara ana hur oerhört nervös Pilatus är. Och så kommer han på den här lösningen. Och går ut igen till folket. Samtidigt någon annanstans så sitter en man, troligtvis ihopkrupen i ett hörn av en fängelsecell. Och han visste att det här kommer vara de sista bilderna jag kommer ha av mitt jordeliv. Fuktig fängelsehåla. Säkerligen tyst med händerna knutna. Så hör han det här ljudet av nycklar som sätts i låset. Och så hör han fångvaktarens steg som kommer. Hjärtat bultar säkert ännu mer. Är det dags nu? Han visste att han var skyldig. Han visste att han var mördare. Han visste att han förtjänade döden. Och så hör han säkerligen de där orden som kanske inte ens går in i hans tankevärld. Upp med dig nu. Du ska ut till folket. Troligtvis så fattar han inte. Vad är det som håller på att ske här egentligen? Och säkerligen så väntar han på att det som många känner ibland som finns på anstalten även på Hall, att nu kommer bara dörren slås igen här och jag blir bara inlåst. De bara skulle liksom vara lite skadeglada här. Men det händer inte, utan han fortsätter ut. På väg mot plattformen. Så får han se att där står redan Jesus. Och så kommer Barabbas. Och ställer sig där bredvid. Vi vet inte jättemycket om Barabbas, men som jag sa, man vet att han var en mördare och ledare för upplopp. Och troligtvis så skapar ändå ganska mycket frågor. Vad står han där för? Pilatus, han har makten i sina händer. Jesu liv, eller Barabbas liv, ligger på något sätt i hans händer där. Han vet att han har möjlighet att frige en vid påsk. Och den här påsken så tror han att det här kommer bli en lätt lösning. Här är Jesus. Och här är Barabbas. Barabbas, en mördare. En som är mot Rom. Lögnare, tjuv. En som förtjänar att dö. Jesus, vad har han gjort? Jo, han helar människor istället för att slå dem. Han talar sanning istället för att ljuga. Han befriar människor istället för att binda. Han öppnar människors ögon när de har varit stängda. Han besegrar orättvisa med kärlek och ödmjukhet. Vem vill ni ha? Och folket som har blivit så påverkade av grupptrycket av starka maktpersoner som på något sätt hade någonting att säga till om och hade mutat så bra så att folket skriker: ge oss Barabbas! Vakterna går till honom, löser upp kedjorna och Barabbas börjar gå ner för plattformen. Välkomnad av säkerligen en ganska liten del av skumma människor som fanns någonstans i den där skaran. Och Barabbas, han tror att ja, folket älskar mig. Jag vet inte vem Jesus är, men jag bryr mig inte. Det är folket som älskar mig. Troligtvis så finns det inte så där jättemycket av samvete hos Barabbas. Det finns ingenting vi läser om som säger att jag är skyldig allt nu. Varför tar ni inte Jesus istället? Det finns inget tack som vi kan läsa. Och Jesus står där fortsatt tyst som ett oskyldigt lamm. För han vet en sak, han vet faderns vilja. Och troligtvis så ber han en tyst bön. Det är okej, fader. Jag klarar det här. Låt dem släppa Barabbas fri. Och Barabbas trodde hela tiden att det var folket som hade släppt honom fri. Men det var faktiskt kärleken från en himmelsk fader, från Gud själv, som gjorde det. När jag läser de här bibelorden, ni förstår att jag har berättat lite som kanske inte står riktigt, men ungefär. Vem är Barabbas då? Barabbas. Det är jag. Det är du. Det är vi. Det Jesus säger i det som sker när han står där som ett oskyldigt lamm. Jag älskar Barabbas. Jag älskar honom. Men Jesus, han är en dålig person. Men Jesus, vet du inte att det troligtvis så kommer han bara göra ett ännu större upplopp här och mörda fler? Troligtvis så kommer han att säga nej till dig, Gud. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. För medan vi ännu var syndare så dog Jesus för oss på korset. Även om han visste och vet att vi går vår egen väg bort från Jesus, aldrig mer kommer tillbaka, så älskar han oss. Om vi är bundna av någonting i våra liv, om vi kanske kämpar med det Bibeln beskriver som synd och uppror mot Gud, om det känns att det är någonting som kanske kontrollerar dig, så behöver vi förlåtelse. Vad ska man göra då? Ska man kämpa sig fri allt man kan? Vet du vad? Återigen, godhet, kraftansträngningar kommer inte rädda oss. Utan bara han som står där tyst på plattformen som ett oskyldigt lamm. Säkerligen har många med mig stått där på plattformen och man börjar ta av kedjorna och så börjar man nästan protestera: ja, men jag förtjänar det här. Jag möter dem nästan varje vecka. Det finns ingen nåd för mig. Jag förtjänar konsekvenserna. Vet du vad den största utmaningen är? Inte vår egen disciplin eller ansträngningar. Utan det är att vi överlåter oss, ödmjukar oss och tror på det som faktiskt hände på korset. Där vi tar emot hans nåd. Det kommer alltid vara Jesus på korset som gör oss fria. När han ropade det fullbordat, då var det det. För varenda synd, varje frestelse, till och med sjukdom, även om det är svårt ibland att förstå när man ser konsekvenserna av olika saker. Och framförallt döden besegrades på korset. Jesus på korset är precis allt det vi behöver. Ingen av oss vet vad Barabbas gjorde med sin frihet. Det vi vet var att Jesus, han var det fullkomliga offret. Och han öppnade den enda vägen till Gud för oss alla som finns. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick sina liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävlingen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: den mannen var verkligen Guds son.